övrigt. Och som vi förstår så ligger Sundhetscentrum uppe på det tekniska Sundhetscentrum uppe på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. De ligger väldigt nära vår Herre själv. De är med och påverkar allting, algoritmerna och allting. Så att högre än så kan vi inte gärna se här i Linköping. Men ner till Liu så går det i alla fall med 34 mega bit per sekund. Ja, 34 bit per sekund ska vi inte skratta åt eftersom databas 300 hade någonting med hastigheten att göra den siffran. Och det var bara en nolla. Och nu är det 6 nollor istället där. Hur ser det då ut här på Liu? Ja, det önskar jag att jag visste. Men jag har en föreställning om att det finns någonting som heter Linköpings universitets backbone. Där institutionerna sedan är anslutna till. Och har sina egna lösningar inne hos sig. Och det finns en router som tar emot trafiken från Stockholm och slussar in den till oss. Även på ett annat håll naturligtvis. Men nu får ni säga till om jag har fel. Men jag har hört talas om att den här maskinen har 3 interface. Alltså 3 anslutningar, varav en går åt Stockholm, en går till Liu-backbone och en går till Isator. Är det någon som har någon bättre kännande om
det? Det är väl 2-megabit-routern. Ja. Du får routa den för 4, och
jaha,
det är 2-megabit du talar
om. Det stämmer nog, det sitter nog en emellan.
Okej, så det sitter en emellan. På något sätt kommer det ut en stark pulsator här. Pulsator har vi ju, och det är inte riktigt samma pulsator utan det är Q-huset. Där sitter ju pulsator. Och på den här linjen som går ut i Q-huset så är det i alla fall vanligt 10 megabits per sekund. Vanlig internet. Och det är vad vi har på våra maskiner. Pulsator. Här finns givetvis också vår systerförening Ctrl-C. Vidare så ansluter vi RedNet till detta. Och så ansluter vi även Island. Det visste inte Stengren. Ganska för Island här. Och inte bara befinner vi oss i de arktiska vattnen utan det ansluter även antipoderna här. Sydpolen. Jag vet inte vad som står på bord. Hör du? Ja. Ja. Det är Sydpolen med 2 ord. Island är ett datasal som I-linjen, industriell ekonomi, har ordnat deras sektion. Sydpolen är ett samarbete mellan C, I och D-linjerna. Som också är alltså en rum med persondatorer, PC och Macintosh och laserskrivare och scanners och sådana hjälpmedel. Och de har alltså möjlighet nu. Sydpolen är ett samarbete med Ctrl-C, organisatoriskt Island är ett samarbete med Lusator. RedNet är ju ett projekt inom Lusator. Så det är vad vi ansluter här. Om vi då tittar närmare på vad RedNet är, så går ju den sladden upp till en parabolantenn som sitter uppe på sändarmontörernas mast uppe på B-huset. Och där går bitarna i luften, hur det nu går in. Till. Och de går med en faslig hastighet även i luften. Då blir det bara 1 megabit per sekund. T till en dator som står på Björnkärsgatan 4, som i vår terminologi heter BK4, som heter Ryder, och som är en donation från Sam, som många andra organisatorsdatorer. Och den maskinen har 5 stycken nätanslutningar som går ut till olika skärmar, till alla 4 skärmarna av Ryder. Och har man tur så har man sin dator ansluten rakt på här. Och då tänker jag att det går väl rätt så fort. Jag går lite längre bort, så att det är en brygga och en repeater innan man kommer hem till min dator. Och där hemma har jag i alla fall registrerat FTP från USA-dator med någonstans över 20 kilobit, det kan man få över ett modem idag, om filen inte redan är komprimerad. Men 200 kilobit, det har jag inte sett att teletiken säljer någon modem för. Så detta är vad vi har hem idag i rena siffror. Och det är alltså FTP-filöverföring till Lysators maskiner. Därför att direkt ifrån Ry så kommer man inte ut utanför här. Utan det man måste göra av säkerhetsskäl, det är att man måste logga in på någon analysators datorer och sen logga sig ut i världen. Och det är likadant ifrån Island Sydpolen här. Och det är för att var och en är här hemma hos sig och är systemadministratör och kan skicka ut vilka datapaket som helst. Medan på Conrad C:s analysators datorer i Q-huset så är det förtroende personer som är herrar över datorerna och administrerar. Men så ser det ut i siffror lite grann.
Då hoppas jag att jag inte har tagit bort allt för mycket tid här, utan nu tänkte jag släppa fram Mats Forsberg och berätta vad jag kan ansluta mig till när jag flyttar ifrån detta Ryd och inte har Rydnet längre.
Ja, får vi försöka ordna. Ja, heter alltså Mats Forsberg och inte som det påpekades tidigare också, Annette Bredfors som står i inbjudningen. Ja, jag ska alltså prata om någonting som heter Nätverk C. Och som ju Mats Andersson nämnde tidigare, så det är alltså ett nätverk för kommersiellt bruk, till skillnad från Sunet som är till för forskning framförallt för universiteten. Jag kan också bara nämna att jag kommer alltså från UDAC, som då är Uppsala universitets datacentral, och där vi dels servar universitetet med en del datakraft och service, men att vi har en verksamhet som till nästan 90% är uppdragsfinansierad och rent kommersiell. Det här med Nätverk C då, hur startade det? Det var så här att det var finns ett forum, ett organ i Uppsala som heter IT-forum, som är en sammanslutning av näringslivet och förvaltningar och företag i Uppsala, som har till syfte att främja informationsteknologianvändningen i Uppsala inom olika organisationer. Och det här organet, det inbjöd till en upphandling under 1993. Och en upphandling för att förverkliga ett nätverk som man skulle kunna använda på motsvarande sätt som man använde Sunet. Man har ju inom näringslivet offentlig verksamhet i övrigt och länge varit lite avundsjuk på det här Sunet som ett utmärkt redskap för att kommunicera över Sverige och över världen. Men nu hade man tänkt att man skulle göra någonting åt det där. Och det var närmare bestämt 11 myndigheter och företag som gick samman och gick ut med sån här upphandling. Man hade då satt upp ett antal syften med det här. Och syftena man hade var att stimulera kommunikation med elektronisk kommunikation i syfte att öka lönsamhet i företag, näringsliv och effektivitet i offentlig förvaltning. det här nätverket skulle dessutom ha en knytning till internet så man kunde kommunicera internationellt. Det skulle inneha villkor för anslutning som gjorde det möjligt både för stora och små, ända från stora multinationella företag ner till enskilda personer att ansluta sig. Det skulle ge möjlighet att utnyttja tidigare gjorda investeringar så att man inte skulle behöva investera för mycket på nytt i ny teknik, utan man skulle kunna utnyttja det man hade internt och ansluta sig i så stor utsträckning som möjligt. Det skulle också kunna erbjuda en successiv utbyggnad av tjänster i det här nätet. I samband med det här så bildade man också en särskild intresseförening för Nätverk C, och i det här intresseföreningen så erbjuds alla som ansluter sig till Nätverk C att bli medlemmar. Man hade ju då, som det står här, ett syfte med regional kommunikation, att de här institutionerna och företagen i Uppsala ville kunna kommunicera sinsemellan. Man ville skapa ett klimat för att enkelt kunna samverka i olika frågor och utbyta datapost inte minst. Så att regional kommunikation var naturligtvis ett önskemål. Men man ville också ha den här internationella anslutningen, därav kraven på internetanslutning. Och den här upphandlingen som man då gjorde 93, den resulterade i att UDAC då tillsammans med Telia fick uppdraget att realisera det här. Och det är alltså realiserat som vi ser här. Det bygger på Televerkets Tipnet som vi har nämnt tidigare här. Och det är Televerket som står för, så att säga, all fysisk utrustning kan man säga i det här. Det är av Televerket som man beställer anslutningar och så vidare. Televerket står för anslutningarna utåt i världen mot internet då, via det här Tipnet. Så det är alltså via Tipnet som man når den här globala kommunikationen. I april i år invigdes det här. Och vi har alltså inte den lysande historien som Sunet, vi just fick oss beskriven om Sunet här. Vi var något yngre, som sen i april när man bestämt alltså. Och sedan dess så har ett 20-tal organisationer och företag anslutit sig. Och det är ett stort intresse. Det är många i kö som är intresserade av att ansluta sig. Och det är alltså också, som jag nämnde tidigare, allt ifrån privatpersoner upp till stora företag som är intresserade av att ansluta sig och som har anslutit sig. Som jag nämnde tidigare då, så är det alltså Telia som står för de här, för själva anslutningarna i det här. Och det finns ju olika varianter på anslutningsformer i det här. Det beror naturligtvis på vilka behov man har, vilken ekonomi och vilka krav man har. Va? Men det enklaste är naturligtvis en uppringd förbindelse via ett vanligt telefonmodem. Man kan alltså ringa upp en server och hämta sitt mail till exempel. Det är den enklaste anslutningsformen som man kan erbjuda. Till exempel till privatpersoner som vill ha en möjlighet att utbyta mail med kollegor och vänner över världen. Så kan man alltså hyra in sig på en sån. Du kan ha en ISDN-förbindelse där du får en fortfarande uppringt om en med något högre kapacitet för att få lite högre fart på överföringarna. Du kan också ha fasta förbindelser med mängder av olika hastighetsklasser där. Då kommer man ju mera in på det som är intressant för lite större företag att ansluta sig på det sättet. Men där kan man gå nerifrån här. Ända nerifrån 19,2 kilobit eller 19,2 till 64 och upp, och sen multiplar av 64 och uppåt då, i de här anslutningarna. Beroende på vad, och det är naturligtvis då prissatt på det sättet att man kan få välja det som passar ekonomin och behoven. Men det som då är det lite unika med Nätverk C, det som har gjort att vi har blivit lite uppmärksamma, det som vi vill beteckna oss som varande först på, det är ju inte att erbjuda IP-anslutningar. Det har vi ju hört tidigare att både Tipnet och Swiftnet har haft länge för kommersiellt bruk. Utan det nya i det här egentligen, det var väl det att det var ett antal organisationer som gick samman och gjorde en gemensam upphandling där man alltså hade möjlighet att ställa krav på ett antal tjänster som skulle ingå. Man fick alltså en möjlighet att på motsvarande sätt som du beskrev tidigare, Mats, att Sunet har ett antal tjänster så att säga som man kan utnyttja i Sunet. Så ville man också här då ha ett antal tjänster. Genom att hyra en anslutning av Telia direkt av Tipnet så är man ju så att säga väldigt utlämnad till sig själv. Man måste ha ganska stor kunskap och kompetens själv. Ha en egen så att säga dataavdelning egentligen om man är ett företag som tar hand om det här. Tanken med det här var ju att man skulle kunna ha ganska mycket tjänster i nätet och få ganska mycket hjälp och stöd i det här nätet. Så att det skulle ge möjligheter även för små företag, utvecklingsföretag med kanske ett fåtal anställda att komma ut och komma åt den här internationella kopplingen. Och ett axplock då av det här tjänsteutbudet som finns naturligtvis. Vi har ju antar de flesta känner till liksom de vanliga internettjänsterna som finns med informationssökningar och annat. Det som erbjuds här då, det är ju alltså förmedling av datapost som du ser. Och det sker alltså med konvertering mellan olika format. Va? Man kan konvertera, vi kan erbjuda brygger då mellan SMTP-formatet och företagets interna format. Om man till exempel kör med MS-mail eller CC-mail och så vidare, så kan man ju fortsätta ha det internt. Va? Och klara av bryggningen då utåt mot SMTP-världen. Va? Vi har också då den här, att vi har POP-server hos oss. Så att man uppringt till exempel kan med en slip-förbindelse eller motsvarande logga eller ja, koppla upp sig mot en mailserver hos oss och få hämta över sina mail på det sättet. Då. Vi har också det här med samtrafik med Televerkets eller Telia X400-tjänst. Att man kan utbyta meddelanden också på det här. Det andra stora standarden inom meddelandehantering förutom internets SMTP-standard då. Den internationella standarden som heter X400 för datorpost. Så vi alltså har samtrafik med Telia X400, så man kan alltså utbyta meddelanden mellan de som har eller med de som är anslutna till X400-standarden. Och där kan vi även i och för sig medverka till om man vill utbyta meddelanden med X400-användare utomlands. Men där är det den lokala landets operatör så att säga av X400-tjänsten som man måste sluta avtal med. Då. Men det kan vi hjälpa till med. Elektronisk katalogtjänst. Vi erbjuder möjligheter att lägga upp en katalog över organisationens anställda eller de som har datorpostadresser inom organisationen så att de är åtkomliga för andra som är anslutna till nätverk C, så att man på det sättet lätt kan få tillgång till namn och datorpostadresser till alla de som är anslutna till nätverk C. Det är naturligtvis frivilligt, men vi erbjuder den tjänsten att de kan få lägga upp så att säga en katalog hos oss då med sina anställda. Man får också tillgång till den här centrala katalogen som finns då naturligtvis. Över det där. Det finns också en variant på det där man alltså kan på, när man så önskar alltså överföra den här centrala katalogen till sitt lokala mailsystem och ha den tillgängligt i sitt lokala system om man vill. Elektroniska konferenssystem som det står där som news och annat sånt där. Det finns ju vi har en news server hos oss då, som man kan få tillgång till som en tjänst och läsa. Man kan också sätta upp en egen och få överföringar till sin lokala news-server. Det kan göras då med fasta förbindelser eller uppringt, vad beroende på om man har för önskemål. Man kan naturligtvis också göra filöverföringar naturligtvis från publika arkiv eller mellan, om man har en organisation som är delad på över landet eller över världen, så kan man naturligtvis via det här då och utnyttja internet och övriga tipnet och föra över filer mellan eller inom sin organisation mellan olika delar. Vi erbjuder också tjänster typ nätövervakning och sånt där. Och hos de som hyr in sig här på nätverk C så kan vi också erbjuda tjänsten att vi kan ta hand om och hjälpa dem med nätövervakning av sitt lokala LAN. Så att vi erbjuder sådana tjänster. Tillsammans med naturligtvis service och installation och sånt där av sina lokala nät. Vi har också som ni ser här en faxtjänst som innebär att man kan få sina mejl om man nu inte vill ha en påloggning och logga på. Man kan också ha en tjänst där man får sina mejl utskrivna på sin fax, var man nu, där man vill. Vi kan också erbjuda möjligheten att jag kan skicka mejl till en fax någonstans ifrån mitt mejlsystem. Minicall står det där. Vi kan alltså över Telias minicall-text skicka ut meddelanden om att vederbörande har brev i sin brevlåda och hämta. Så att det kan man få, om man vill ha den tjänsten, så kan man få ett meddelande i fickan om att man har fått mejl och så vidare. Så det finns, och det är många, det är intressant typ i serviceorganisationer och sånt där man måste rycka ut, kanske ha jour och annat sånt här då. Så kan det vara mycket vettigt att ha den tjänsten. Och det här är då lite grann en blandning. Det här första med datorpost som jag nämnde där, det är ju sånt som så att säga ingår i grundpriset. Sen är det tilläggstjänster då, som man kan köpa vart efter om man vill ha. Och jag tänkte bara ge kort en uppfattning. De billigaste anslutningarna här, den kostar alltså 500 kronor för en anslutning. Och sen ungefär 300 spänn i månaden betalar man för de här, en enkel uppringbar möjlighet. Ja. Ja, precis. Till exempel. Man kan också ha en vanlig dumpterminal hemma om du vill. Och få ha en brevlåda hos oss bara som man går in och tittar och tömmer. Va? Men det finns båda möjligheterna. ISDN finns ju i olika utförande. Va? Men om man tänker sig, det är från ungefär 3 500, mellan 3 500 och 4 000 i anslutningsavgift. Och sen 1 500 i månaden ungefär. För en ISDN-anslutning. Förlåt? Nej, det här är allting i det här, så att säga. Det är vad man köper, och då får man i ISDN-anslutning då av Telia och de här tjänsterna utav oss, så att säga. Och ja, ända upp till något för större företag om man vill ha fasta anslutningar på 64 kilobit, 25 000 i anslutningsavgift. Men finessen är som sagt just det här att det är ett ganska brett tjänstutbud. Man kan välja de tjänster som är intressanta just för mig, och jag kan välja en prisnivå som passar. Jag kan gå från den billigaste för 500 kronor upp till ja, hur mycket som helst egentligen, beroende på vilken hastighet på linan man vill ha. Ja, det var ungefär vad jag tänkte säga om det här. Några fler frågor omkring det här? Ja, just det. Precis. De här uppringbara linjerna, det är naturligtvis så att man betalar ju samtalstaxa, va? Utöver, va? Det tillkommer. Så att, jag menar, det går att ansluta sig var som helst i Sverige egentligen, men det är ett 018-nummer du ringer, va? Så att det regionala nätverket är ju sant så tillvida, va? Att det är primärt riktat sig dit. Men det, jag menar, vi har intressenter och företag nere i Göteborg och så vidare som är beredda att ansluta sig, va? Därför att de är intresserade av de här tjänsterna som varken Tippnet eller Svipnet i sig erbjuder, va? Om man bara köper en sån anslutning, va? Utan de, men man får ju naturligtvis, om man har uppringt så får man ju samtalskostnaderna till.
Men med automatiserad nätverksövervakning och sånt och Tippnet som finns i hela Sverige, ni har inga planer på att ställa upp med ett 013-nummer?
Inte för närvarande. Jag menar, jag kan väl säga så här att det har ju ett mersmak det här. Det är sånt enormt intresse, va, och intresse även utanför regionen, så att säga, va. Så att det har gett mersmak. Så att omöjligt är det inte. Vi hör av oss. Jag kan säga det också. Jag har lagt några broschyrer framme om Nätverk C och även en broschyr om UDAC där för någon som är intresserad. Det ligger där framme då ifall det är någon som är intresserad.
Jag har en liten fråga.
Förlåt,
nu missade.
Ja, just det, precis, ja. Ja, sen har du ju telefon. Eftersom det är en uppring, så att säga. Ja, just det. Nej, annars har du ingen kostnad. Utan det är telefonkostnaden. Okej, tack.
Ja, då ska vi
fikat blir framputet lite grann, men det gör ingenting heller tror jag. Utan nu har jag hört två stycken föredrag om organisationer som bygger nät och tillhandahåller dem. Nu ska vi höra talas om någonting som något sätt att använda nät också. Och jag tror väl inte det är helt ointressant för er som är med i Lysator här och lär er en massa om nät. För att någon gång i framtiden kanske ni lämnar Lysator och går ut och jobbar någonstans. Åt någon av de här organisationerna som vet hur man använder nät. Jag hälsar välkommen Göran Kalkenberg från Karolinska institutet.
Tack så mycket. Ja, jag heter alltså Göran Falkenberg. Jag är lite törstig. Jag har suttit här och blivit det. Lars Aronsson har bett mig att berätta om Medicinska informationscentralen, som är en ganska, vid det här laget, höll jag på att säga, ålderstigen organisation eller leverantör av tjänster över datornät i Sverige. Vi har, om vi inte räknar oss som leverantör över egentliga datornät, så har vi åtminstone varit en organisation som har haft tjänster som har varit tillgängliga online sedan 1972. Och jag vet inte om det skulle vara som kontrast till den ungdomliga entusiasm som finns här i Linköping, som jag har blivit ombedd att tala om någonting som har några år på nacken. Vi får väl se. Inledningsvis någon sammanfattning. Vårt ämnesområde är medicinen, och det tänker jag inte be om ursäkt för, utan även i detta tekniska sammanhang så har det sin betydelse faktiskt att det finns också medicinsk användning utav datorteknik och av datornät. I vårt fall så är produkten medicinska informationstjänster online, och den allra främsta är en bibliografisk databas som heter Medline, och den har ni kanske hört talas om. Åtminstone är den databas som i olika skepnader används här vid Linköpings universitet. Inte alltid dock från vår dator, tyvärr. Om man kopplar upp sig via Suvnet eller ringer upp via modem, så kommer man till den här välkomstmenyn. Och jag tänkte, om jag håller mig med så att säga vår nätanslutning som någon slags ryggrad i min framställning här, så ska jag berätta för er vad vi håller på med och varför vi finns, och några reflektioner över användningen av den här typen av tjänster över datornät. Den här menyn får man upp till ett kommandoorienterat system för närvarande, som ligger på någonting som ni kanske betraktar som en dinosaur, en IBM stor dator. Och där har vi för närvarande ett stort databassystem som vi har på vår egen maskin, som vi kallar Medlars vid MIC, eller Medlars at MIC om man nu är engelskspråkig. Här har vi 19 olika databaser. Medline är en utav dem. Vi har också naturligtvis en länk någon annanstans, och man kan komma till någonting som heter National Library of Medicine i USA. Och skälet varför vi just kopplar oss dit är den att vi har samma programvara som detta bibliotek, och vi har faktiskt ända sedan vår tillblivelse någon gång på 60-talet varit en, kan man säga, dotterorganisation till detta stora bibliotek. Vi har haft samarbete med dem hela tiden kring både databasens uppbyggnad, användning och deras mjukvara. Vi har andra tjänster. Vi har någonting som kanske kunde intressera Lyscom, Lysators kommunikations- och konferenssystem. Mikforum är nämligen en Portacom-variant, en avnämare av QZ:s utveckling. Den ligger också på denna IBM-dinosaur för närvarande. Den kommer att under året överföras till en sunddator under Unix. Den finns i en engelsk version förstås, och sen så har vi möjlighet att koppla oss till vår bibliotekskatalog, och sen så kan vi koppla oss till en egen woofer förstås, där vi har lagt in en del vägledning till olika medicinska informationstjänster som finns ute i världen. Sen kan man få information, och sen kan man också lämna systemet förstås. Någonting om varför Karolinska institutet låter oss hålla på med den här verksamheten. På 60-talet så skaffade man via forskningsråd medel för att skaffa hit stora medicinska bibliografiska databaser. Det var någonting helt nytt i början på 60-talet att kunna använda datorn för informationssökning. Intresserade professorer hade snubblat över de här möjligheterna vid resor i Amerika och blev fascinerade att kunna ersätta det stora, i medicinen i alla fall, väl använda bibliografiska indexeringsverket Index Medicus. Man ska komma ihåg en sak om medicinsk information och medicinsk vetenskaplig information, och det är den att den är oerhört tidskriftsorienterad. Och det här är så i olika vetenskaper att det inte alltid är exakt likadant. Medicinen är tidskriftsorienterad, humaniora och juridik till exempel är betydligt mer monografiorienterad. Som ett numeriskt värde på detta med att medicinen har en mycket stor användning av medicinska tidskrifter kan vi se om vi mäter antalet kopieringar som görs ur medicinska tidskrifter eller vetenskapliga tidskrifter överhuvudtaget vid alla våra universitetsbibliotek. Visar sig att hälften av alla kopior eller kopieringsbeställningar, de görs faktiskt för att man vill ha tag på artiklar i medicinska tidskrifter. Och det gäller vid alla universitetsbibliotek, all kopiering som görs över hela landet. 50% är medicinsk information i detta. Och det motsvarar inte alls medicinens storlek inom, om man jämför med anslag, antal studenter eller medicinens andel jämfört med andra fakulteter. Men just när vi kommer fram till användningen av tidskrifter och behovet av att nå artiklar ur tidskrifter, så har medicinen detta väldigt stora behov. Därför så skulle man då bedriva ett forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige för att kunna utveckla en datorservice för att nå och hitta i den här väldiga informationsmängden. Vid Karolinska institutet, som utför ungefär 25% av hela den här väldiga kopieringsmängden, så gör vi 2 miljoner kopior per år. Och det är alltså 4 miljoner kopior medicin i Sverige, och sen kan ni själva räkna ut vad det är totalt. Tillgängliga databaser för detta ändamål skulle vi alltså nyttja, och då var det National Library of Medicines Medlarsystem som kom att intressera Karolinska institutet och Medicinska forskningsrådet. Man fick pengar till detta, och 1967 så hade man kommit igång med en reguljär verksamhet i någonting som jag inte vet ens om ni känner till, som heter satsvis bearbetning eller batch mode. Och 1972 så hade denna programvara utvecklas så att det var möjligt att söka online via vanlig uppringbar system, alltså genom att ringa över modem. Vi har även en verksamhet förstås att försöka sprida den här användningen, därför att den var dyr i investering, och därför vill man få den utnyttjad så mycket som möjligt, och den har under hela tiden varit avgiftsbelagd. Dels för att parera kostnaderna, men marknadsförd över hela Norden för att få så stort underlag som möjligt. För att man skulle kunna i början förstå det hela, så har man haft kurser, inte kurser, och annan utbildningsverksamhet. Och en annan i det här sammanhanget viktig omständighet är att vi har också och är involverade i uppbyggnad av databaser. Många gånger när vi talar om informationsanvändning så glömmer man bort att man måste också skapa i landet och inom olika discipliner kunskap om hur vi konstruerar informationssökningssystemen och informationskällorna, det vill säga databaserna. Och det är ett arbete som vi också bedriver. Någon som kände sig väldigt plågad av det här med att i medicinen hade en sån explosiv utveckling av antal artiklar, men som man var tvungen att slå i detta tryckta verk Index Medicus, räknade ut vad det vägde varje årgång. Och den här bilden är visserligen från 77, då Index Medicus en årgång vägde 30 kilo. När man började så vägde den 1 kilo, och idag 91 vägde den 50 kilo, och 94, så är vi väl uppe i ungefär ytterligare 5 kilos vikt om vi nu skulle ägna oss att väga de här verken. Det är ett sätt att mäta informationens gradvisa ökning, om man nu är road av att se det på det där sättet. Medicinska informationscentralen arbetar alltså med ett system som sysslar med sekundär information, det vill säga referenser, hänvisningar till någonting. Den primära informationen är först idag möjlig att behandla i elektronisk form. Det är naturligtvis någonting som har varit av intresse för oss att utvecklingen har gjort detta möjligt. Men ursprunget till att medicinska informationscentralen en gång i tiden kom till, det var att ta hand om den sekundära informationen. Det finns då de som vill kalla det för deadline istället för medline, därför man kommer ju ingenstans egentligen med en referens om man ska behandla en patient förstås. Man måste ju ha tag på den verkliga informationen. Men när det har varit så pass svårt att orientera sig i informationen, så har man varit tvungen att bygga upp effektiva sekundära informationskällor. Idag får vi 8000 nya referenser till systemet varje vecka. Motsvarar ungefär 14 megabyte information varje vecka som läggs till den här banken. Det adderas hela tiden. Detta kommer på kassett, men kommer under hösten så kommer vi också att experimentera med FTP. Alltså överföring från Amerika direkt över nätet för uppbyggnad av den här databanken. Om man nu har liksom en penna här. Ska jag försöka rita en exponentiell kurva om man tar. När vi nu talar om information i såna här bibliografiska sammanhang, så kan vi väl säga att den här referens- och artikelinformationen, den skulle ligga här någonstans om vi har en tidsaxel och en, vi kan kalla det för aktualitetsaxeln. Vi kan också kalla den för någonting som värderas i kronor. Man är alltid mer benägen att värdera realtidsinformationen som ligger åt det här hållet någonstans. Den här informationen som vi sysslar med, den är ju snarast av historisk art. Det är nämligen på det viset att vad vi refererar till är faktiskt artiklar vars manuskript inkommit till tidskriftsförlaget kanske 1,5 år innan publiceringsdagen. Ändå jagar man dessa tidskriftsartiklar, ändå lägger man ner oerhörda pengar på att nå dem. Men det är trots allt inom det här området som vi arbetar. Här någonstans har vi affärsinformation, börsnoteringar och liknande. Här skulle vi kunna säga att vi har massmedieapparaten. Om man nu som det är aktuellt idag, talar om RIGnet och internet, så talar vi väldigt mycket om kommunikation direkt mellan personer. Det ligger här någonstans. Det är också realtidsinformation i hög grad. Och det är där jag har en känsla av att internets stora expansion och användning, det ligger här någonstans. Och då skulle man kunna tro att vi även som organisation kommer att bli en döende dinosaur. Men jag tror nämligen, och det får vi väl se om jag får rätt eller inte, att den här tummelplatsen med färsk information som faktiskt är förlåt sagt ganska oorganiserad, den blir i det medicinska sammanhanget ganska svårsmält. En doktor, en läkare, en sköterska, annan vårdpersonal, de är faktiskt inte till för att sitta vid terminaler och jaga information på världsnät och ska ta hand om sjuka, ställa diagnos och utöva terapi. De behöver enkla hjälpmedel för att nå sin information, alltså måste det i någon form organiseras. Därmed inte sagt att en organiserad information alltid behöver vara 1,5 år gammal. Men jag tror att från den här dramatiska tummelplatsen med kraftfull individorienterad informationsutbyte kommer man att behöva extrahera information som blir lättsmält och som blir framförallt åtkomligt, förståeligt åtkomligt. Man skulle i ett internetsammanhang kunna säga att här någonstans har vi ändå ett steg av, eller ett rudiment av organisation i de listservers som finns. Listservers heter det sånt. Men de är ju inte alltid särskilt smakliga eller enkla att använda. I mitt sätt att se så skulle man kunna kalla dem kökenmöljningar av information i vissa fall. Jag vill inte förelämpa något. Men jag tror att på samma sätt som vi lägger ner oerhört arbete på att klassificera eller indexera, det vill säga definiera den här informationen när det gäller tidskriftsartiklar, så kommer det uppstå behov av att göra samma sak med det vetenskapliga informationsutbyte som sker forskare, studenter och läkare och andra emellan. Det kommer inte att räcka med att bara vara glad över att man kan skicka meddelanden till varandra. Ska det användas i ett kliniskt sammanhang så måste det vara väldefinierat och organiserat. Vår verksamhet, sa jag, den kom att läggas online redan 1972 i en primitiv mening, i det att man ringde upp över vanliga telefonnätet, och det kan ju då synas vara ganska ointressant när vi nu talar om Rydnet och radiolänkar mellan hustaken från universitetet till Linköping till Rydnets bostads, eller Ryds bostadsområde. Nu ska vi se om inte jag har en bild här. 1974 försökte vi bygga ett nät i Sverige. Och det här är en spinkig bild av ett nät som hade en ganska spinkig tillvaro, kan man säga. Det här är den första skissen till det packet switching network för asynkron trafik som vi hade i den svenska eller nordiska akademiska världen och som så småningom kom att bli Scannet. Och den här är faktiskt framtagen på Karolinska institutet av vår institution och vår systemavdelning på sin tid, därför att Medline-sökningar över telefonnätet med de rikstelefonsamtalskostnader som då rådde visade sig vara tillräckligt hämmande för ett utnyttjande av den tidens online-databas. Här har vi då Nord Göteborg, vi hade en förslag på en Linköping som jag aldrig vet om det är någon som blev installerad. Men det här var Nordmaskiner, norsk datas produkter som användes, och det här nätet kom faktiskt att ha maskiner i de fyra nordiska huvudstäderna plus Göteborg. Och svarade för trafik från ungefär mitten av 70-talet och fram till dess slut, då Televerket äntligen tog över. Och det var väl då som databas 300 skulle då ta hand om den här trafiken och även hjälpa oss att nå utlandet. Bara det att man kopplade den där maskinen, enligt vårt sätt att se det, baklänges. Det gick bara att nå informationskällor utanför Sverige. Utifrån kunde man aldrig hämta information i Sverige. Och eftersom vår databas var en av de första i Europa, hade det varit trevligt om andra i Europa hade kunnat nyttja Karolinska institutets investering. Men det gick, går ju inte med en baklänges kopplad kommunikationsdator. Det kanske inte var tekniskt bakvänt, men det var policymässigt bakvänt. Men man ska inte gråta över spilld mjölk.